Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det rullar, det rullar, det rullar, det rullar,
det rullar.
Och nyår.
Ja, nu är det. Nu är det nyår.
Ja.
Ja, här går det undan.
Det är nya året.
Ja.
Och lyssnar ni nu så häng med nu, för nu är det alltså, nu blir det åka av.
Ja, okej.
Okay. Välkomna!
Ja. Ja. Välkomna, jag åker med. Här är en sång om en man som var 2 meter lång. Och din dong som kallades...
Jag är ju så förtjust i nyårsaftnar alltså. För att för mig är det ett sätt att kunna välja vad ska jag behålla av det som har varit och ta med mig då in i det nya. Och vad vill jag släppa av det tidigare? Jag fick ett sånt där kanontips en gång där någon sa så här: när du ska sammanfatta en vecka eller en dag eller ett år, räkna alltid de lyckliga stunderna först.
Räkna de lyckliga stunderna blott. Skrev väl någon, jag vet inte vem det var. Nej, men jag håller med, det är kul med nyår och det är oftast väldigt stämningsfullt. Och egentligen är det ju inte så stort som händer, klockan tickar på. Men det är, också att man på något sätt tänker tillbaka på året som har varit. Men det jag har gjort i många, många år, det är att man ska ge ett sorts nyårslöfte. Och det enda löfte jag ger, det är att jag inte ska ge något löfte.
För att?
Jag håller dem aldrig.
Så löftet är att du inte ska hålla några löften, ja. Det där är intressant faktiskt, för nyårslöften är någonting som jag däremot brinner för. Och jag menar på att du får en fin chans att genom kalendern. För kalendern visar ju på att nu är ett nytt år. Det är ett oskrivet blad. Man har inte schabblat till det än, så att säga.
Men har du gett något löfte som du har hållit då?
Ja, den där får jag klura på.
Ja, det brukar vara så.
Men jag kan säga en sak som jag gör varje nyårsafton, och det är att spela låten Sanna med Ulf Lundell. Den är så himla fin, så att det spritter i kroppen på mig när jag hör den där låten. Det är inte bara på nyårsafton jag spelar den, men särskilt då, för det är ju en nyårslåt.
Och Sanna, snart dansar du till din nyårsnatt.
Men har du med dig den när du går bort på fest då? Eller du har den i mobilen?
Det finns ju i mobilen. Alltså, okay. Så det är inte särskilt svårt. Men jag kan börja med att lyssna på direkt när jag vaknar på nyårsafton. Så, där, så kör jag den där. Och den har en textrad som är så fin. Den säger: vi ska sitta där i Paris i maj med ost och bröd och vin. En typ av nyårslufte.
Har du gjort det någon gång där?
Ja, det har jag faktiskt. I Luxemburgträdgården i Paris. Det tycker jag är en fantastisk ställe. Åker ni till Paris så missa inte Luxemburgträdgården. Där kan man då sätta sig med en filt och uppleva precis det där.
Du är en riktig gottegris du.
Ja, men livsnjutare, romantiker och nostalgiker. Och sen har jag en del positiva sidor också.
Ja, de har jag upplevt, många av dem redan. Ja, det blir Paris i maj då. Ja, trevligt.
Jag vill gärna uppmuntra alla att faktiskt fundera på några luften. Och det är inte det att man måste hålla dem varje gång. Jag tror att man har fått en missuppfattning om det där. Att bryter jag det här luftet så har jag då misslyckats. Men du har ju inte misslyckats, utan det höll ju så länge det höll. Och det visar också på att du tror på någonting och att man vill någonting. Och att man kan göra saker annorlunda eller göra saker bättre. Kanske sluta med vissa saker, starta med andra. Och mjukstarta.
Mm.
Jag tror att varför många missar sina nyårslöften är för att man går ut för hårt. Nu ska man plötsligt bli en renlevnadsmänniska och du ska göra ena med det tredje. Och så brakar det ihop.
Ja, men det kan ju vara orsak och verkan att det är nyårsafton och det är mycket champagne och det är kalas. Och så ska man då med halvt shake i kropp dagen efter liksom sluta röka, sluta dricka, sluta med vad du vill. Jag tror att det är bättre att man då gör nyårsdagen till två dagar så man hinner landa och få upp krafterna igen.
Ingen dum idé. Plus att...
Jag har aldrig gett något löfte.
Nej, jag förstår det. Men ska du göra den här gången så ska man se till att ha gjort det innan det drar igång på kvällen. De ska finnas där. Och som du säger, men mjukstart. Vi hade en grej faktiskt i vår familj. Man äter ett äpple dagen efter. Fick ofta ett äpple låg vid sängen. Det skulle man äta då för hälsans skull. Det var någon sån här vidskeplighet kanske. Men...
One apple a day keeps the doctor away.
Hur har dina nyårsaftnar varit genom åren?
Ja, det var väldigt blandat i de första 40 åren i karriären. Jag jobbade på nyårsafton, antingen med teater eller med någon föreställning någonstans. Men sen har det varit lite soft sådär. Och nu för tiden gör vi inte så speciellt mycket, Eva och jag. Vi samlar vännerna omkring oss. Och när det gäller då vänner som är i er generation så brukar ni ju stanna till klockan 10 och sen drar ni iväg med era kompisar. Och har vi då inte några hemma som är i vår egen generation, då sitter vi där. Men det finns också någon sorts kärlek speciellt på nyårsafton. Jag vet inte hur många samtal jag har ringt efter klockan 12 till min mor och min far och mina systrar och... En del gråter, en del... Jag förstår inte vad det blir så upprörda känslor. Men det är något speciellt just med nyårsafton. Att höra av sig framförallt till de som man vet är ensamma på nyårsafton. De blir väldigt glada när man ringer.
När jag var liten så var det nyårsafton vid ett tillfälle. Och då åt jag ostbågar. Åt lite väl mycket ostbågar. Så att jag spydde in det nya året. Så jag hörde klockorna slå... Samtidigt som jag var lutad över toaletten. Där. Jag tänkte, det där gör jag inte om. Men det har jag inte gjort. Ja, nytt år, nya möjligheter brukar man säga.
Mm.
Och 17, om man skulle göra någonting annorlunda 2019 istället för 2018. Om jag skulle välja någonting så är det nog att lära mig lite bättre kontrollera mitt humör. Jag är ju inte en sån som brusar upp, men jag har ibland drag av att jag blir lite grinig på vissa grejer. Och kan bli irriterad och sådär. Särskilt när jag ska upp och prata på scen och sådär. Så inte att det kanske syns så mycket, men jag känner det själv att jag kan bli lite sådär. Det är så mycket som ska funka för att man ska kunna prestera.
Ja, absolut.
Och det är viktigt tror jag att... Det gäller mig också, tycker jag, privat. Så där, att jag blir, Maria har ju pratat om det där också. Att man kan bli lite tyst då. Mm. Och är man då van vid att umgås med någon som är glad och som skrattar och skämtar och är på gott humör ofta. Och så är man inte det längre. Då blir kontrasterna så stora.
Mm.
Och där kan jag känna igen då från min egen uppväxt. Att pappa hade ju det här draget också. Att när det blev tyst så var det en... talande tystnad.
Mm.
Som jag tyckte var väldigt så här jobbig när jag växte upp. Att jag kunde märka att det var någonting, men man sa inte det.
Nej.
Och sen tänkte jag väl då att när jag känner igen det här draget i mig själv så kan jag bli så irriterad att jag inte liksom, varför gör jag precis det där som jag själv inte ville ta med mig?
Det är svårt att tackla. Jag tror jag har ganska jämnt humör. Utom när jag blir förbannad. Och då blir jag riktigt förbannad. Och det skrämmer folk. För att återigen så tror de att jag är Teddybjörnen Fredriksson. Men det är jag inte. Utan jag har ett väldigt kort stubin. Jag kommer ihåg att jag fick ett pris av någon tidning. Att jag var Sveriges absolut snällaste pappa. Och då var jag utomlands och jag skickade mina älskade döttrar, Malin och Maria, att hämta priset. Och så gjorde de det, och när de hörde den här konferensieren presentera mig som pristagare, så sa de också varför. Och då föll både Maria och Malin i gapskratt och fick lägga sig ner på golvet. Alltså det var det roligaste de hade hört. För så snäll är inte pappa. Jag har ganska jämnt humör. Så jag bråkar inte med demoner, utan jag smäller igen dörren ganska snabbt faktiskt. Och går vidare. Upplever jag själv. Jag kanske är helt fel.
Jag har haft den turen, för mycket är ju gener också, att mitt humör är väldigt jämnt också. Jag vaknar sällan och på morgonen och mår särskilt mycket annorlunda än vad jag gör annars. Men jag vet att många andra människor lever med fluktuerande humör och sådär. Så det jag nämner nu är ju marginellt såklart, men man vill ju bli bättre på saker och ting. Mm. Det där har stört mig genom åren, att när man jobbar med det jag gör då, att du ska liksom inspirera andra och vara någon form av föredöme, och så klarar inte jag att leva upp till vissa av de här sakerna själv, därför att jag reagerar lite känslig så där. Och det brukar ju sägas det av folk som skriver böcker, att man är känslig för att du står på scen och så här. Det är väldigt utlämnande i någon mån. Och det kanske är det som bidrar då till det här, va?
Jo, men käre Olof, lyssna till en gammal man. Jag skojar bara. Det där drabbar ju alla. Och är det så att du håller på och skriver en uppsats eller en bok eller en dikt eller vad du vill, så går du ju in i materialet. Du går ju ständigt och tänker på det. Eva beskriver ju mig när jag är inne i en text genom att dra handen över ansiktet. Och liksom, jag är borta, jag är inte här. Jag är en annan värld. Och det måste man ju vara för att kunna skriva. Man måste gå in i sitt eget. Så att jag tycker inte det låter konstigt. Och att du skulle vara aggressiv, det är bra att du varnar mig faktiskt.
Aggressiv är väl att ta i. Jag tror inte jag är en sån här person som man är rädd att möta i en mörk gränd, så att säga. Det är inte den typen. Men ja, nu har jag suttit här och lyssnat till dig och jag berättar lite själv. Men jag kan inte släppa tanken på, du blev alltså årets pappa, var det så?
Mm.
Och för det första kan man undra, vem delar ut ett sånt pris? Man har ju hört om Mama, tidningen Mama och sådär. Men du blev alltså årets pappa. Vad stod det i den här nomineringen som gjorde att Maria och Malin skrattade så mycket då?
Jag har inte läst den överhuvudtaget. Det enda jag minns var att Maria berättade att de hade skrattat hejdlöst båda två. Men det var väl att jag är väldigt snygg, väldigt stilig, rakryggad, väldigt vänlig, delar ut veckopeng varje vecka. Nu är det stora summor när flickorna har blivit äldre. Och jag har ingen aning nu.
Frågan är om vi kan hitta den. Och gör vi inte det, så fattar vi i alla fall att det var inte 100 korrekt då, kan man säga så?
Nej, men nu är du inte snäll. Nu är du så där aggressiv som du sa att du kunde bli. Det var säkert väldigt sant allting. Jag har ingen aning. Nej, men jag har fått en del sådana här roliga priser från olika företag som hittar på någonting. Så har de ett par kronor över som de vill dela ut till någon. Och så kommer de på, ja visst, han Berghagen kanske tycker det är kul.
Apropå det, att få presenter. På nyår får man ju ibland nyårspresenter och sådär. Men du fick en väldigt intressant present här nyligen. Kommer du ihåg det där kuvertet du berättade om?
Det slår alla rekord. Alltså, om Expressen och Aftonbladet kunde förstå hur mycket jobb det är när det är en felaktig rubrik, särskilt om det är på löpsedeln. Och i det här fallet, det var nog inte de tidningarna, det var någon annan kväll, någon veckotidning som skrev att nu vänder de blad. Lasse och Eva vänder blad. Och det uppfattades då som att vi går vidare, stod det också, att vi skulle skilja oss. Och det gick inte så lång tid, så fick jag ett brev från en okänd person där det stod att jag är som du, nyskild. Och jag vet att det är svårt att bli ensam och övergiven. Personen hade alltså verkligen läst det här som stått i tidningen och missuppfattat det. Och för att du inte ska känna dig helt övergiven och isolerad, så får du här 65 kronor. 56 kronor fick jag ett kuvert.
Kontant.
Kontant, ja. Och personen ville att jag skulle göra mig en glad kväll förmodligen. Det var ju omtänksamt, men det var ju lite spooky också. Och man ser effekten av massmedia, vad som kan hända.
Brände du de där 56 kronor eller skickade du tillbaka dem, eller vad gjorde du?
Det var Eva som öppnade kuvertet, sen såg jag aldrig pengarna mer. Nej, vi har dem kvar. Nej, vi har skickat tillbaka dem faktiskt. Du har missuppfattat oss. Här kommer pengarna tillbaka.
Jag kan ju tänka mig det, att om du hade haft ett Facebook-konto. Nu har ju inte du det, va?
Nej.
Nej. Och så hade du ändrat där till singel. Det hade nog kunnat kommit ett och annat kuvert.
Ja, det kanske man skulle kunna göra. Utnyttja.
En annan form av crowdfunding, kan man säga.
Ja, visst. Nej, det händer så mycket spooky och människor missbrukar människors förtroende, så det ska jag aldrig ställa upp på.
Hösten 2018 var ju speciell för mig. Det var väldigt mycket som hände. Jag kom med en ny bok och det var en ny show och sommarpratade och vinterpratat och den här podden och mycket spännande, kul yrkesmässiga saker som hände. Och när man då ska titta på vad händer då nästa år, så tror jag det är viktigt att inte använda saker som en börda, att ja, nu ska jag göra ännu mer eller nu ska det bli ännu bättre, så, utan vara lite trygg också. Att ta med dig det bästa av det som har varit, lämna det andra. Nyårsafton ger en unik möjlighet att faktiskt få göra det. Det är ett bokslut.
Okay.
Jag tycker det finns någonting i att ha det här oskrivna bladet. Att det kommer en ny vår. Och att kunna välja, vad ska jag släppa och vad ska jag behålla? Och många säger så här, och, ah, gud, vilket skitår det har varit. Jag köper inte det. Även ett skitår har väl innehållit ljuspunkter?
Ja, naturligtvis. Man får ju jämföra lite grann hur andra människor har det. Och inse hur väldigt bra vi har det i det här landet. Jag menar, hur otroligt bra vi har det. Men sen har man ju drömmar. Jag skrev någon gång, nu längtar jag till våren, till sol och fågelsång. Och gör av långkalsonger en markis till min balkong. Det är någonting som jag ska göra på nyårsafton. Jag ser fram emot nästa år. Jag håller på med Filippa och morfars böckerna. Och har i dagarna fått teckningar av Kristina Grundström som har tecknat böckerna. Och de är så fruktansvärt bra. Så jag längtar till nästa år när boken kommer ut. Det ser jag fram emot. Och sen, som ofta i min ålder, att man hoppas att man får vara frisk och kan vara med på dina och Marias tokigheter.
Om vi sitter här om ett år, vad skulle du vilja fira som har hänt under 2019?
Att vi har fått en ny regering. Vore ju kul. Annars är det inget speciellt sådär. Att vi... Jag får vara lite kritisk, Olof.
Självklart.
Så jag är lite förbannad på alla cyklister som inte tar hänsyn till oss fotgängare. Alltså jag är riktigt förbannad. Jag blir påkörd 2 gånger där cyklisten inte har stannat. Och tycker att vuxna människor cyklar utan hjälm i en storstad kan jag inte fatta, med tanke på att ramlar du på en cykel så är det huvudet du slår i först. Så där är jag lite förbannad faktiskt på att de inte tar hänsyn till sig själva. Man måste ju tänka på sig själv också. Och inte bara bli snabbast på cykel. Så att jag hoppas att det är min önskan inför 19. Att folk vaknar till och förstår.
Jag gjorde mig av med min cykel. Jag var ute och cyklade i skogen. Och så gjorde jag världens vurpa. Och skrapade upp mig fullständigt. Och då kände jag att cykla är farligt. Alltså.
Ja.
Jag hade ändå hjälm i och för sig. Men ja. Resten av kroppen blev helt... Inte bara skrapa, det är något annat. Skrapar upp mig rejält.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag har ju liksom tänkt igenom då, vad har hänt under det här året? Och vad har varit roligt? Alltså roliga grejer som har uppstått när man har varit ute och jobbat. Och bland annat har jag blivit presenterad på olika konferenser. Och så kan man ibland få den här inbjudan. Då stod det så här vid ett tillfälle. Eller jag blev presenterad på det här viset. Ja, nu kommer Olof Rolander in och ska prata om mekanismer hos människan som främjar eller skälper samverkan. Och jag stod där som ett frågetecken. Va? Vad skulle jag prata om, sa du? En timme, va? Vilken chock. Jag gärna gick på högvarv, verkligen. Ja. Så den var lite tung då, men det, på något sätt så landade jag på fötterna där. Jag har ju en förmåga att landa på fötterna. Ja, men just i de där lägena kan jag vara ganska snabb. Men det var inte alls det som jag hade tänkt prata om. Mekanismer hos människan som främjar eller skälper samverkan. Smaka på den liksom.
Ja, du.
Det är den ena ytligheten när man får en väldigt komplicerad presentation. Sen var jag nyligen i Ystad. Och då läste jag i liksom programmet då. Så stod det massa om alla möjliga talare som var innan mig. Och så stod det på mig, stod det så här: Olof Rolander säger något klokt. 90 minuter.
Ja, det är bra.
Det är helt otroligt. Där.
Ja, nej, men jag har väl inga direkta sådana här presentationer. Det är en som jag kommer ihåg. Och det var när jag var nyskild faktiskt. Och skulle spela i Karlstad, tror jag det var. Och då blev jag presenterad som... Och här kommer Lasse Berghagen, känd från Lillbabs och Svensktoppen.
Känd från Lillbabs.
Lillbabs och Svensktoppen. Ja, du.
Jo, men det sätter ju liksom tonen. Jo, så då. Så det är lite kul. Jag har tänkt på liksom hur jag har blivit presenterad det här året. Jag hade ju ett uppdrag också som stack ut. Jag fick då ett uppdrag att prata för 6 personer.
Mm.
Bara där börjar ana oråd.
Mm.
Sen då får jag veta att 4 av de här är uppsagda. De enda 2 som är kvar är ägarna, och de sitter också med då. Så det är 6 pers, 4 är uppsagda. Säg något klokt.
Ja, det är liksom jobbigt. Ja. Jag började ju som trubadur med gitarr. Och förr när bingohallarna, när de spelade, så var de tvungna att ha en artist eller något uppträdande för att det skulle liksom var lagligt. Och då skulle jag, vad kunde jag ha varit, 21 kanske, spela på en bingohall ute i Solna. Och bingospelare är ju ofta väldigt inne i sitt spel. Och
dedikerade.
Ja, dedikerade verkligen. Så när han sa då, och nu blir det ett litet avbrott här, en paus, och vi ska få höra visor med Lasse Berghagen. Hörde man liksom, då muttrar allihop. Och så gick jag in då och sjöng mina låtar. Och så sa jag då på slutet att ja, jag har en visa kvar. Och då började alla applådera.
Och, för att det var slut?
Liksom. Ja, för att det var slut. Ett annat minne som dyker upp här. Jag hade en faster som var Röda Kors-syster. Och jobbade på Södersjukhuset. Och hade frågat om jag kunde komma och sjunga. Och så jag åkte dit med min gitarr då. Och så varit patienter, en del låg i sina sängar och en del satt i rullstolar. Och så sjöng jag mina visor och fick applåder och så gick jag av scen. Och så kom min faster in och sa att det var väldigt kul det här. Jag såg att det var uppskattat det jag gjorde, för jag såg att det var en tom rullstol som stod där när jag lämnade scen. Ja, hon gick när du började sjunga.
Hon bara, jag orkar inte. Ja, men det där var i början på din karriär, eller?
Ja, many moons ago.
Ja, för nu pratar vi egentligen om det här året, men jag kom också att tänka på när jag var ny som inspiratör och sådär, och ingen visste vem man var. Jag var ofta inhoppare. Det var ju när någon annan inte kunde i princip då, som de egentligen ville ha. Redan där är det uppförsbacke. Och skulle jag bli presenterad då, och den här vdn som ska presentera mig, han säger, nu kommer en kille här, jag har inte själv lyssnat på honom. Men här är han. Alltså med andra ord, han liksom slog sig fri direkt, va? Om det här är värdelöst, jag har ingenting med det här att göra.
Oj, 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 ja, det är ju ingen bra start.
Nej, men du vet, det är något som katten har släpat in liksom. Nu har vi lite tid över här, vi måste döda den här tiden.
Ja.
Jag har haft många sådana där, framförallt i början av karriären. Vid ett tillfälle så sa jag avslutningsvis. Det är ett ord som jag använder rätt ofta, har jag märkt. Så här, avslutningsvis, vilket är skönt för publiken ändå, då vet man att nu är det ju. Så här. Och då ser jag hur den här chefen då sitter längst fram och säger, det är 45 minuter kvar. Jag bara, jag vet. Vilket jag inte visste då.
Nej.
Och jag hade inget mer material. Och står där och har sagt avslutningsvis. Det gör man ju inte 45 minuter innan man är klar, va? Så jag tog om allt igen, fast högre. Det gick det också. Men de har inte hört av sig sedan dess faktiskt.
Nej.
Nej. Nej, men jag får bara fortsätta på det här, just det här, vad som har hänt under året. Min poäng med alla de här historierna är att det är ofta, när man tänker tillbaka på roliga händelser, så är det ofta att det är förknippat med en utmaning när det väl sker. Och när man klarar av en utmaning, Så växer man som människa, och efteråt så kan det också bli en väldigt bra historia eller så. Och jag var ute på Arlanda och skulle göra ett jobb där för ett bolag, och precis när jag ska gå upp då, så säger då chefen liksom, du vet att det är på engelska, va? Han bara säkerställer att jag vet. Ja, du vet, jag hade ju ingen aning om att det var på engelska.
Nej.
Och det var ju bara att släcka ner presentationen och så köra. Jag hade förberett allting på svenska. Men det är samma där, va? Det är bara att gilla läget någonstans.
Ja, absolut. Jag vet en gång när jag gjorde en föreställning på Berns. Så framför mig, framför scenen då, var det 4 långa bord med kineser. Och jag började köra då, som vanligt, med dansare och allt sånt där. Plötsligt så reser de sig upp allihop, alla kineserna. Och så backar de ut samtidigt som de gör det där med händerna liksom, som man gör i Japan och Kina. Liksom, tackar för sig. Och så backar de ut i hela kroglokalen. Och där stod jag då med halva showen kvar och hade 4 tomma bord framför mig.
Det är inte optimalt.
Inte så kul faktiskt. Och en gång så hade jag ett nummer. Det var, gjorde inte en parodi med, utan en liksom lätt smekning av Evert Taube och Sven-Bertil Taube. Och kom in då som Sven-Bertil med tröja över axlarna, och så började jag liksom, hör ni göken? Jag hörde göken. Och när jag hör göken tänker jag på våren. Göken och våren hör ihop, framförallt göken. Folk garvade ju häcken av sig. Och då satt det några utlänningar där uppe, och för hela det byggde av att jag kom av mig hela tiden liksom, och upprepade, stopp, vi byter, här bryter vi nu, här kommer jag nu, och det här sjunger, och här. Så de började bua där uppe, för de tyckte att jag kunde inte min text eller låten. För den var byggd på att jag, som framförallt då Evert Taube, kom av mig hela tiden och hittade på något. Här sjunger jag nog visa, men jag skulle vilja, mitt i visan så bryter jag, för jag skulle vilja ge en ros till Astrid. Astrid, där är jag, här får du rosen. Ja, nu kan vi fortsätta. Och så var numret uppbyggt. De gillade inte det, så de buade ordentligt.
Ja, men så, återigen, det är så läckert, va? För att man tittar tillbaka på det. När allting flyter på, då kommer man ju inte ihåg det i princip efteråt. Nej. Så när man tittar tillbaka på sitt år, så kan det också vara så att när man får distans till det, så blir det som var kanske jobbigt då någon buar eller någon säger någonting eller vad det är. Så i efterhand så blir det det som man faktiskt tar med sig. Man pratar ibland om att låt punkteringen vara din vän. Mm. Okej, nu är du på engelska. Mm. Bra, det här blir en bra story. Liksom. Men det märkligaste jag har varit med om det här året och som jag tar med mig in i nästa år, det är att inte döma människor utifrån hur det verkar. Maria var med för det här tillfället faktiskt. Då var vi i Göteborg och så hade jag ett föredrag där och jag tyckte det gick så himla bra. Men då sitter en man långt fram och med händerna i kors, eller armarna i kors och sover hela föreläsningen. Och jag är vid tre tillfällen nära och ber den här mannen att lämna lokalen. För att det är helt okej om du inte tycker det är bra, men liksom, du behöver inte sova igen. Det är frivilligt att vara här, va? Sen efteråt kommer den mannen fram och köper min bok Omstart. Och jag kunde, alltså det var den sista personen jag kunde tänka mig som ville liksom gå vidare med det här. Jag fattar inte vad fan var där överhuvudtaget.
Nej, men du ska ge ett bra tips. Och det är det att har man den i publiken som sitter långt fram, aldrig garvar, inte gör någonting, då ska du göra hela showen på honom eller henne. För när du har fått den personen att börja skratta och reagera, då har du lyft alla andra.
Ja, jag håller inte med där riktigt. Jag förstår vad du menar, men min poäng är att ibland när jag har försökt göra det, att det sitter någon där som inte gillar mig eller inte gillar det här, jag ska få med den personen, då kanske jag plötsligt blir lite för allvarlig eller för djup eller ska formulera mig lite extra vackert. Eller jag försöker liksom att få över någon som jag inte kan få över. Och det går på bekostnad av de som faktiskt är där för att vilja lyssna. Så att det finns ju en risk med det där också, skulle jag säga.
Ja, i och för sig. Ja. Jag tror att man får köra med fingerspitzgefühl, alltså känna sig för, samtidigt som man jobbar och gör kanske en del väldigt rutinmässigt. Men att också känna av publiken.
Men ni som lyssnar, det är nyårsafton, nyårspodden, och jag får väl göra lite reklam för mig själv här då. Jag är just alltså vinterpratare i P1 och det sänds faktiskt nyårsafton 13.00 i P1. Jag är lite stolt över det där. Det var bara 8 personer av alla som har någonsin en sommarpratat som blev då framröstade eller önskade av lyssnarna. Så att nyårsafton är ju, det här är ju nyårspodden, så att nyårsafton 13.00 P1 ligger sen kvar.
Spännande.
Ja. Jag tänkte så här, Lasse, apropå att bli presenterad. Jag hörde någon gång du berättade i Tyskland så hade ju du blivit presenterad på något speciellt sätt. Gråse någonting. Vad var det för något?
Ja, den här situationen har jag berättat nu under hela den här julkonsertturnén. Och det var att jag kom ner till Tyskland, jag jobbade där i 5 år och spelade in skivor. Och så kom jag ner till Hamburg och där var de här stora affischpelarna runt om i hela stan. Och det var en bild på mig och så stod det med stor text då. Lars hette jag när jag var i Tyskland. Lars, der große Knüller aus Schweden.
På riktigt?
Ja, och det tyckte ju svenska turister var väldigt kul. Fotograferade väldigt mycket där.
Vad betyder det då?
Ja, knulle betyder hit eller succé eller så.
Och på svenska?
Nej, men det var roligt faktiskt. Det var lite en annorlunda grej. Jag kan inte förstå hur de visste det, men
vilken blev din största hit i Tyskland?
Det var einmal eine Gitarre. Es war einmal eine Gitarre.
Es war einmal eine Gitarre, die spielte ein fremder Mann. Und mit seinen schlauen Gesängen, da zog er die Mädchen an. Der Fremde ging hinterher sammeln, er sammelte Küsse statt Geld. Das nahm die Gitarre im Übel, sie fragte, mein Freundchen, wo bleibe denn ich? Der Fremde, der sagte, die anderen küss ich durch Streicheln, tu ich nur dich.
På tal om resa så sticker vi när det blir mörkt. Jag får lite halvkrupp i kroppen när julgransbelysningen tas bort. Då blir det becksvart. Det blir som ett sotararsel, skulle min pappa ha sagt. Och då sticker vi till Amerika och exempelvis Florida där jag sitter och skriver. Och får ljuset och får vara lite, komma från Lasse Berghagen lite också faktiskt. Och där har jag en god vän och det är Nico McBrain, trummis i Iron Maiden.
Oj.
Och vi möttes på ett väldigt roligt sätt. Och det var att Sola Olsson som var klubbdirektör på Ullna golfklubb ringde mig en försommar och frågade om jag hade lust att komma ut till Ullna och spela golf. Ja, kan väl göra så. Ja, vi behöver en fjärde man i bollen. Så att jag tackade ja, la på lun. Så ringde han igen och så sa han, jag måste bara förklara för att en av killarna i bollen är Nico McBrain, trumslagare i Iron Maiden. Okej, tänkte jag då. Vem är det? Så jag ringde upp mitt äldsta barnbarn och sa att jag ska spela med en kille som heter Nico McBrain. Ah, han är kung, skrek han bara. Han är med i Iron Maiden och sånt. Och deras bästa låt heter Run for the Hills. Eller Run to the Hills.
Mm.
Och jag hade ju ingen aning om vilka de var. Jag hade hört låten. Så jag kom ut till Ullna och träffade Nico på parkeringsplatsen. Så ljög jag honom rakt i ansiktet och sa, Nico, I love Iron Maiden. It's the best band in the world. Run for the Hills är the best song in the world. Thank you, Lasse, sa han. Och så spelade vi ihop och blev väldigt goda vänner på 18 hål. Eller under 18 hål. Och jag tänkte att jag kan ju inte skiljas från honom med en lögn. Så jag sa, Nico, I lied to you. Jag ljög för dig, Nico. Jag har ingen aning om vilka Iron Maiden är. Och jag har aldrig hört det. I never heard that fucking song. Och då svarade han, for that I love you even more. Och så blev vi jättepolare. Så där har vi firat nyår några gånger.
Man får ju en mindre chock när man tänker då att vistrubaduren och poeten Lasse Berghagen plötsligt blir polare med trummisen i hårdrocksbandet Iron Maiden. Men det är ju kul tycker jag med de här udda konstellationerna och att man kan finna varandra ändå. Men vad sjutton, vad snackar ni om tänker jag?
Jo, men det som jag har sagt förut i någon av poddarna så är det ju möten med människor som har format mitt liv. Och återigen, gå med famnen öppen. Så händer det saker. Då möter du människor. Livet är dukat som ett smörgåsbord. Sitt inte på kammaren och vänta. Eller förvänta dig att några ska ringa. Skulle jag sitta på rummet och vänta att Nico McBrain skulle ringa? Utan det var ju det att jag nappade på det där förslaget. Hade tur.
Och man ska inte bara hänga med sådana som är precis som en själv heller. Utan bara få in andra influenser. En av mina bästa vänner är ju Kicken Lundqvist som du också känner.
Kanonkille.
Hårdrockare, trummis också då, mm. Och liksom långt hår och sådär. Vi har ju hängt jättemycket. Och det blir också en sån lite udda konstellation. Inspiratören med hårdrockan.
Mm.
Men det går ju det också.
Jo, absolut. Och vi bjöd Nico på lunch på Lisa på torget. Och då kom trummisen i Mötley Crüe. Micke heter han, va?
Micke D kan jag
tänka. Ja, visst. Micke D. Kom han med också. Och när jag satt där så kom det någon gående precis utanför restaurangen. Det var ju uteservering. Och fick syn på Nico och vinkade. Så Nico ställde sig och gick fram till den här killen. Och då gick Micke D också dit. Och då gick väl jag också dit då. Och då tittade den här killen på oss tre. Så sa han, Iron Maiden, Mötley Crüe, Lasse Berghagen. En ska bort.
Ja, i med detta så rundar vi av nyårsspecialen. Det är alltså Olof Rolander och...
Heter jag? Och Lasse Berghagen.
Som... det är ju så här, när man sitter och pratar så kan det bli... Det sker ju saker i stunden. Och vi ska alltså runda av den här nyårsspecialen. Vi sitter ju och håller podcast och vi är så glada att ni lyssnar. Det är ett nytt år framför oss och även om man har haft ett tufft år, räkna alltid de lyckliga stunderna först. Vem vet, nästa år kanske du träffar Nico McBrain eller någon annan som du inte har en aning om vem 17 det är, men som kan bli en vän för livet. Och vad skulle få dig att sitta om ett år och fira att du har haft ett bra år? Vilken är din Skagen-upplevelse? Och musiken, som vanligt, den spelar alltid roll. Gott nytt år på er!
Gott nytt år och titta, se ljus på framtiden.
Nu tycker kanske ni att jag som samlare är svag, men det är svårt att hitta dem. Försök själva någon dag. Det ska vara härliga leden. Ja, riktigt härliga leden. Det ska vara leenden som finns här inom oss. Nej, inga världsvana leden, utan spontana leden. Det ska vara dela med sig leenden förstås. Som samlare är svår, men det är svårt att hitta dem. Försök själva någon dag. Det ska vara ärliga leden. Vi har riktigt härliga leden.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.